Ja, då tackar jag så mycket för inbjudan hit ännu en gång. Och gläds inför Gud över att jag får förkunna Guds ord och predika och undervisa här idag. Och visst är vi glada över att kunna mötas igen på det här sättet. Och det ska vi naturligtvis ta vara på. Sen vet vi ju inte riktigt hur saker och ting blir framöver, men idag kan vi träffas på det här goda sättet. Jag ska undervisa i ett ämne som jag har rubricerat som hemkommen och återinsatt. Och har tre bibelrum som jag lägger som en grund. Och det är Johannes 3:13 först. Där det lyder: ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Eller som var i himlen och ska tillbaka till himlen. Alltså det är lite olika hur man översätter det här, men som är både hör till jorden och himlen. Matteus 2:15 läser jag också. Och det är ur Folkbibeln 2015 som jag använder mig av. Där stannade han tills Herodes, alltså Josef, hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: ut ur Egypten kallade jag min son. Och slutligen, det tredje bibelstället är Apostelgärningarna, det 17:e kapitlet och vers 28. Paulus predikar på Areopagen i Aten och han säger bland annat: för i honom, alltså i Gud, är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skaller har sagt: vi är av hans släkt. Herre, jag tackar dig för att du vill hjälpa mig att ge en viktig förkunnelse idag. Jag ber om att den helige andes smörjelse ska vara över mig. Jag ber också om att jag ska kunna ta fram det här ämnet på ett sådant sätt så att vi var och en kan bära med oss hem och bli liksom påverkade utav det, och kanske också inte bara bli berörda utan det sätter spår i våra liv. Tack så mycket för att du är mitt ibland oss enligt löftet. När vi är samlade i ditt namn, då är du mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Ja, ämnet som alltså är hemkommen och återinsatt är mycket större än vad jag har möjlighet att ta fram här idag. Så vi kan säga att det är taget ur ett större ämne. Börjar det hela med att göra mig till tolk för många som säger att adoption av barn i grunden är en god verklighet. Och det kan vi ju säga ja och amen till. Ett socialt bruk som går långt tillbaka i tiden och har förekommit hos de flesta folk. Orsakerna till adoption har varit flera, oftast beroende på kultur och religion, adopterade ställning, övertagande av släktnamn och arvsrätt har varierat under århundradena. Idag är det frågan om att små barn får komma från en kanske bristfällig eller föräldralös tillvaro och tas upp som barn i ett nytt hem till nya föräldrar. Men adoption för samtidigt med sig ett antal problem som mestadels visar sig längre fram i livet. Det kan vara så att en adoption inte har gått rätt till, eller att ett adopterat barn som vuxen börjar söka sitt ursprung och sina biologiska föräldrar. Det vet vi att det förekommer ganska mycket just nu. Och det har berättats många historier om detta. Somliga adoptioner har visserligen samma testamentets rätt i Sverige som om det vore ursprungliga barn, men i deras identifikationspapper anges ändå adoption. Och att ha ett hittebarnhem eller ett adoptionscentrum, vad vi nu uttryck för någonting om detta, som ett andra eller första hem, har hos somliga medfört en B-känsla. Tyvärr är det inte ovanligt att adopterade blir mobbade för en viss hudfärg eller för att inte kunna reda ut sin bakgrund riktigt. Det går inte att komma ifrån att adoption kännetecknas av en inneboende svaghet. Då ärendet är mycket känsligt, skört kan vi säga, för inblandade, går också jag lite grann som katten kring het gröt när jag talar i detta nu och på det här sättet. Men vi ska komma ihåg att därmed är jag på väg in i mitt predikoämne nu. Och då vill jag säga att biologiska föräldrar adopterar inte egna barn. Det är utomstående som tar ansvaret för andras. Fast i så kallad närstående adoptioner avses att en ny make eller maka adopterar den andres biologiska barn från ett tidigare äktenskap. Och därmed var en social grund lagd också i detta. Och nu går jag över till en annan sida i det här ämnet som ju är häpnadsväckande att det förekommer. Adoption kommer av det latinska ordet adoptio som står för upptagande. Så här långt är det i de flesta avseenden gott och väl i fråga om adoption av barn. Men det finns inom kristenheten något som också har kommit kallas för adoptianism, vilket inte har något med den sorts adoption som jag nyss har beskrivit. Nej, adoptianism är en teologisk ståndpunkt som kommit att kallas för adoptionsläran. Den består i tre större delar som inte med per automatik framförs i samma andetag. 1. En som gäller Jesus. 2. En som rör judafolket. 3. En som handlar om hedna kristna. Jag för min del påstår att adoptianism är en irrlära, en falsk kristen lära. Den försvagar evangeliets eller Bibelns frälsningsbudskap, ger det en B-stämpel, urholkar, förvanskar den gudomliga sanningen. Och då har jag nu plötsligt inte, går jag plötsligt inte som katten kring het gröt längre, utan nu är jag rätt så på här. Åtminstone villfarelsen beträffande Jesu gudom så uppstod den på 100-talet efter Kristus. Så tidigt alltså. Och det var en judisk grupp, ebboniterna, andra stavningar på detta, ebboniterna eller ebboniterna, som betyder fattiga. Med en bakgrund bland hebreerna eller hebreerna. Bland syrianer och romare i Antiochia fanns också ebboniter. Flera av dessa verkar ha kommit till tro på Jesus under den första kristna väckelsen. Där vi kan läsa om i Apostlagärningarna 11. Och det verkar vara många som har kommit till tro på Jesus där bland dem. För det var ju en mäktig väckelse i Antiochia. Man har ju talat om att flera hundratusen människor kom till tro totalt sett i Antiochia. Man talar till och med en väckelse som bestod i 250 000 människor. Och då var det naturligtvis inte så att det hände på en gång. En antiochensk teologiskola växte fram som höll sig till de judiska lagarna och riterna och menade sig tolka dem utifrån hur Jesus uppfyllde lagen. Omskärelsens nödvändighet bland de kristna var en springande punkt i den här läran. Som han uppmanade alltså de som blev frälsta, oavsett om de var judar, hedningar, att omskära sig. Och en apokryfisk skrift, ebioniterevangeliet, blev författat, i vilket ingår föreställningen om Jesus som just adopterad av Gud. Vid judiska förskingringar på denna tid var det inte omöjligt att somliga av dessa kom att bli bosatta i Rom. Och när Hebreerbrevet eller Hebreerbrevet skrevs mest troligt av Paulus då på omkring år 64 i Rom. Och så fanns det alltså sådana som var judar i diasporan som såg det på det här sättet. Här fanns också en tanke som togs fram att inte överge församlingen eller dess sammankomster. Och det synes som var särskilt riktat till dessa ebioniter. Den falska kristologiläran rörande Jesu gudom slog ut i full blom och blev erkänd inom den framväxande östkatolska ortodoxa kyrkan. Dess främste förespråkare var patriarken Nestorius som levde 381-451 i Konstantinopel, alltså nuvarande Istanbul i Turkiet. De tidigare kyrkofäderna, Justinus Martyren 100-165 eller Origenes 184-254, erkände visserligen ebioniterna som kristna men delade inte deras åsikt om Jesu Kristi person. Historien visar att ingen kristen nytestamentlig väckelse var uppmärksamma på det jag säger nu. Ingen kristen nytestamentlig väckelse, hur biblisk den än varit i sin linda, har kommit undan avarter av något slag. Något att tänka på för oss alla. Djävulen, Satan, lämnar inte Guds fred i fred eller lämnar Guds verk i fred någon gång. Är det inte den ena frestelsen så är det den andra. Är det inte den ena dikeskörningen så är det den andra. Falska kristologiska läror har varit mer vanliga än ovanliga. De dyker upp då och då och de kan vara gamla och de kan också vara nya. Så det här är ett observandum åt oss alla i alla tider. Och inte minst nu när vi är nära Jesu andra tillkommelse. Då får vi vara uppmärksamma, stötta varandra och säga, precis som vi hörde här vår syster lägga fram, vi ska hålla oss till Guds ord. Enligt adoptianismen är Kristus till sin gudomliga natur Guds son av evighet. Medan hans mänskliga natur, människan Jesus, blev Guds son först vid dopet i floden Jordan. Det var den här läran förkunnar. Exakt där och då vid Jordan adopterades Jesus av Gud, menar man. Dessförinnan hade enligt läran alltså Guds son Jesus så och Jesus och människosonen existerat skilda från varandra i Jesus. Hänvisning har skett till Matteus 3 till exempel där och Johannes 1. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och så menar man, där har det en bekräftelse på att här blev han adopterad av Gud. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa sa till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i helig ande. Jag har sett det och vittnat, han är Guds son. Ja, säger man, nu blev det, nu hände det att han blev Guds son, först nu. Det ska sägas att frågan om det exakta förhållandet mellan Kristus och Gud var en återkommande stridsfråga inom kristologi under tidig medeltid. Gång på gång så kom det upp debatter och diskussioner och teologiska funderingar. Inom romerskt, västkatolskt ansågs den östkatolsk-ordoxa nestorianska adoptionsläran om Jesus som kättesk, villfarande helt enkelt. Och det var fler som framställde det på det sättet och gjorde sådana uttalanden om detta. Anledningen då att romersk katolska kyrkan vände sig emot den, om vi kallar för grekisk ortodoxa eller den östortodoxa, det var att teologin inte gick ihop med Maria som Guds moder. Om det gjordes en skillnad mellan Jesus som Guds son och Jesus som människosonen, betydde det att Maria endast hade fött människan Jesus. Vilket skulle ta ifrån henne den himla upphöjda ställning som katolska kyrkan hade gett henne, vill säga gudaföderskan. Plötsligt så var hon inte det längre. Detta framhåller jag är inte annat än annan falsk kristen lära. Och det är jag lite beredd att gå i dörren för. På 700-talet revs fortfarande under en tid i Spanien den gamla adoptionsläran om Jesus av den romerska, alltså västkatolska kyrkans ärkebiskop Lipandus i Toledo och biskop Felix i Urgellis. Men i och med kyrkmötena i Reningsburg 792, Frankfurt 794, St. Aachen 799 blev adoptianismen slutligen fördömd som kättersk inom romsk-katolska kyrkan och anhängare som heretiker, villolärare alltså. För en evangeliskt troende kristen borde läran och det bestämdaste vara en villfarelse. Utan att blanda in den romersk-katolska kyrkans anledning, för det vill vi inte ha att göra med. Bibelordet ger inga stöd åt att Jesus blev adopterad av Gud. Jesus Messias Kristus var Guds son i himlen och var fortfarande Guds son vid sin födelse i Betlehem, in i världen kallad inkarnationen, med tillägget att han också blev människosonen, människoblivande förkroppsligande. Efter att först ha avklätt sig sin himmelska härlighet och låtit sig bli mindre än änglarna i himlen, steg han hit ner och gavs en jordisk kropp. En kropp beredde du åt mig, läser vi. Det gällde för ett heligt uppdrag under en tid, och så läser vi i Matteus 20:28, så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att ge sitt liv till lösen för många. Bland annat vi som sitter här, vi som är här nu. Vi hade inte varit här om inte Jesus hade gjort denna och utfört denna mäktiga gärning, detta heliga uppdrag. Det får vi komma ihåg och tänka på. När allt var fullföljt så återvände Jesus hem till himlen och återsattes i sin gudomliga härlighet igen. Filipperbrevet 2:6-11 lyder: han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting igen alltså och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfaren till ära. Klara besked tycker jag, och mår väldigt väl av det. Ja. Om adoption hade varit aktuell, och nu vet ni att jag gick som katten lite grann kring het gröt i början, för det är skört att tala kring detta. Vi vet att det handlar om små människor, det handlar om människor i vuxen ålder som mår bra eller har farit illa. Så att jag är lite försiktig, men nu ska jag fortsätta. Om adoption hade varit aktuell skulle det ha förutsatt att Jesus kommit från något annat utomstående sammanhang och inte haft Gud som sin far från början. Var kom han i så fall ifrån? Judiska skriftlärda samt fariser och även en del vanligt folk gick så långt i villfarelse om detta att de påstod att Jesus var från det värsta man kan tänka sig. Han är besatt av Belzebul, sa man. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut Satan. Och så hänvisar man till att det är hans ursprung. Låt oss akta oss för denne, för han kommer ifrån Satan. Han kommer ifrån det onda, den onda andevärlden. Men hör, inte under någon slags separat händelse blev Jesus adopterad. Och hur skulle det kunna vara realistiskt? Då han aldrig på något sätt, i något läge, haft någon annan far än Gud fader och inget annat hemland än himlen. På frågan hur det kom sig att folkskarorna samlades runt Jesus svarade Johannes döparen på följande sätt i Johannes 3:31 och klargjorde därmed att Jesus inte var jordisk, vilket däremot föräldrarna här på jorden Maria och Josef var. Den som kommer från ovan, blev det sagt, den som kommer från ovan är över alla, sa Jesus. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Och jag höll på att säga att tala som om att man kommer från himlen. Det kunde man ha haft ett tillägg, men det gör vi inte till skriften. Men tänk vilken skillnad alltså. Det märks ju på oss att vi är från jorden. Vilka brister vi har. Och Jesus kommer från himlen, han har inte en brist. Det måste vi komma ihåg. Vi får inte bli falska i detta avseende. För ingen människa blir räddad på grund av oss, utan varje människa blir räddad på grund av Jesus. Och Jesus fortsätter. Då frågade vi med då, sa man till Jesus. Jesus svarade, begynnelsen är jag. Vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för. Men han som har sänt mig är sann. Och det jag har hört från honom förkunnar jag för världen. Det förstod inte att han talar till dem om fadern. Nej, så kan det vara för oss som människor. Vi begriper inte. Vi saknar det andliga förståndet. Men Jesus talar alltid heligt. Han talade faderligt. Han talade som en som kommer från himlen. Och detta hade han med sig. Han kom inte med en liten påse och ställde vid knäna någonstans. Utan han kom med mäktig profetisk ande över sig som vilade ständigt över honom. Och han steg hit ner och blev som en av oss för våran skull. Då sa Jesus till dem, när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte talar något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. Ja, så långt ifrån oss, va? Jag menar, nu är inte vi särskilt så dåliga som kristna. Men vi måste ändå erkänna skillnaden. Hos Jesus finns ingen brist. Hos oss finns alla sorters brister och vi slår ihop det. Jag ska gå vidare i Johannes 1. I begynnelsen var ordet. Det handlar om Jesus här nu. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Amen, Kerstin. Det är nästan på så du hoppar upp på en stol här och dansar runt. Nej, jag är inte det, för stolen kan rasa. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset skulle nu komma i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Ja, men så underbart alltså. Det handlar om våran frälsare. Men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, till som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Jag vet inte hur gammal du var när du överlämnade ditt liv åt Jesus. Jag har gjort det 2 gånger, för jag sprang vilse en gång också, trodde jag skulle leva ett eget liv. och fick komma tillbaka, men fick samma förlåtelse som första gången. Pris ske Gud, sådan är han, vår frälsare. Vi kan komma tillbaka. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. I Johannes 8, 55-58. Nej, jag tror att jag hoppar här nu lite. Annars tar det för lång tid här. Det går ju inte. Nej, det var endast för en kort tid som Jesus för vår skull avstod sin himmelska härlighet. Han är tillbaka där. Återinsatt som arvingen. I Hebreerbrevet 1 och början där så står det om Jesus har Gud, att Gud har insatt honom som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbott en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Ja. Den som vill göra Jesus till att vara adopterad till Guds son vid dopet i floden Jordan bör inte hoppa över det faktum att Jesus fick sitt frälsarnamn här på jorden långt innan den dopförrättningen skedde. Josef fick höra av en ängel: hon, din hustru Maria, ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så redan där. Graviditeten uppstod genom den helige ande. Och Josef väntade in sin tid. Men han rörde henne inte, läser vi, förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Där ligger en lille. Han ska heta Jesus. Vi ger honom namnet Jesus. Det säger himlen att han ska ha. Så han får namnet Jesus. Och i samma ögonblick så är frälsningens under redan skett i viss mån. Här är det lilla barnet som ett människobarn ibland oss. Men härkomsten är himmelsk. Jag har lite svårt att bli och inte bli lycklig här just nu. Nästa händelse i denna gudomliga akt låter som följer. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Sannolikt under senare delen av natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Det kan man gott bli. Men ängeln sa: var inte rädda, jag bär bud till er med stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er här i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Yes. En dubbelprofetisk text från Hosea 11 och 1 får sin andra uppfyllelse. Om Guds son. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig. För Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och samma natt tog med sig barnet och dess mor och gav sig iväg till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ut ur Egypten kallade jag min son. Han sa inte kallade jag min adopterade. Utan han sa: min son. Rakt upp och ner. Ut ur Egypten kallade jag min son. Och man skulle kunna ha tänkt att han sa: för det har han varit från allra första början. I Jesaja profetian om honom, som inte går att enbart hänvisa till en viss tid i Jesu jordiska tillvaro, exempelvis först då han döptes, så skrevs det, alltså 9 och 6 i Jesaja: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Kan man begära något mera? Detta har vi i Jesus Kristus. Så söker du frid, så har du det i Jesus. Du kan aldrig hitta det någon annanstans. Pröva inte med yoga eller något annat österländskt. Det leder inte fram till något som är bra för dig. Men pröva Jesus. Pröva med Jesus. Eller tänk på Jesus som 12-åring i Jerusalems tempel, vilket ju inträffar 18 år före det att han döptes i vatten. Och där framgår det med tydlighet att han räknade sig som Guds son. Föräldrarna hade letat efter honom under en stor vånda. Ja, det har funnits en del föräldrar, vill jag säga, som har letat efter mig också. Både under barntiden, men sedan också i mer vuxen ålder så kunde det bli så. Men här ska vi läsa: efter 3 dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Märkte ni vad jag läste? Och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. Ja, men han lyssnade och ställde frågor. Och så vände texten på alltihopa. Och vi läser: och häpnade över hans förstånd och hans svar. Ja, men det är ju jubelpris för Gud för detta. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta. Och hans mor sa till honom: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag var så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem: visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Nej, så är det ju för oss. Att vi inte begriper det himmelska. I alla lägen. Väl är ändå att vi har fått den helige ande. Hjälparen, den helige ande. Advokaten som kan lotsa oss i allt. Pris ske Gud, låt oss ha mycket med den helige ande att göra. Säga, släppa in mycket av Guds ande. Låt andens vind blåsa friskt i våra liv. Det mår vi väldigt väl av. Alltså. Adoptionsläran rörande Jesus är kristologiskt sett i konflikt med sig själv. Det är inget mindre än en teologisk återvändsgränd. Många bibelord måste förändras eller tas bort när man försöker bereda utrymme för adoptianismen. Jesus var i hela sin gudomliga tjänstgöring här på jorden sann Gud och sann människa i ett. Guds son och människosonen på en gång, från allra första början. Hör nu, ett modernt exempel på den falska föreställningen gick att läsa i Svenska Dagbladet den 7/2/2003. Det är teologen, citationstecken, Jonas Gardell som formulerar sig om Jesus med hänvisning till hans dop. Man föds inte till Guds son, man utväljs till det. Här har vi det. Är det någon som har grävt i detta och kommit fram till, nej, men så måste det naturligtvis vara, att det var först när Jesus döptes som han blev Guds son. Vad falskt detta är, hörni. Gardell menar att Jesus var en människa som upphöjdes till Guds son under sitt jordeliv. Och detta är inget annat än att företräda ett sätt att göra Jesus ofullkomlig. Dekonstruera honom, säger jag. Jag övergår från att också lite grann visa på den falska adoptianismen rörande judafolket. Hur det har gått till och denna kristna lära, citationstecken, med sikte på judafolket är det rätt obegripligt, då det med klarhet framgår att Israel är Guds folk från allra första början. Vi är mänskligheten som håller på det här sättet. Vi är kristenheten som leker med det här. De har aldrig varit något annat. De har aldrig haft någon annan far, så att adoption har varit aktuell. Därför heter det just i Hosea 1:1, i den första profetiska uppfyllelsen av 2. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Så när folket lämnar den egyptiska fångenskapen efter 430 år, då har de redan varit Guds söner. De var det när de kom dit, och de var det när de lämnade, även om de gick över floden Jordan eller genom. Nej. Isaks son Jakob lurade till sig förstfödelserätten från sin bror Esau, och var den som Herren vid Jabboks valställe gavs namnet Israel. Första Mosebok 32 har vi det. 24-28. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa: släpp mig före gryningen, sa den här mannen. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte före du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jag skulle vilja säga till oss här: det är inte farligt att kämpa med Gud. Det är inte farligt att Gud får göra ett sånt verk i våra liv. Att vi kommer bort ifrån lurendrejeri och synd av olika slag. Hur det nu är vi har levt. Utan låt honom få göra detta i oss, i våra liv. Även om det blir att vi haltar efteråt, så är det värt det. Även om vi kommer att sakna någonting av den här tidens vinster och härlighet, så är det värt det. Det är bättre att ha fått en smäll av det himmelska och vandra omkring med dig i sitt liv resten av tiden, än att gå här och inte ha fått sina synder förlåtna. Så då ska vi veta det, att det finns något hos Israel som är från Gud. Efter en kamp med Gud finns det någonting hos judafolket. Som en brist, man kan säga att det finns en smäll i deras liv. Och det ska det finnas också hos oss. Vi ska kunna säga till varandra: ja, det kostade oss att lämna vårt liv åt Jesus Kristus, men det var värt det. Det tog hårt i börsen, det tog mycket i vår kropp, det tog mycket kanske till och med av våra eventuella framgångar. Men det var värt det, för vi har fått vår synd förlåten och vi är på väg till himlen. Men för att få fullständig ordning på Israels släktskap, barnaskap med Gud, får man ta sig tillbaka långt ner i den bibliska historien om folket. Det startade med Noas son, Sem, där av semiter, och gick vidare i femte led med Eber, därifrån Eberier eller Hebreer. Småningom på den släktlinje föddes Tera, som blev far till Abraham. Familjen bodde i kaldeiska Ur, säkert på grund av den förskingring som uppstod när Babels torn rasade och språkförbistringen, och hade sannolikt blandat upp sig med sin gudstro, åtminstone ett visst mått, med den hedendom som rådde i Ur. Och vi är framme vid första Mosebok 12:1-9, samt därmed markeringen av det område som skulle bli judafolkets och Israels hemland. Herren sa till Abraham: Ja, då vill jag säga, var öppen för att Herren talar också in i ditt liv. Och säg, ja, du får tala till mig, Herre. Bär fram ditt budskap, bär fram det du har på ditt hjärta till mig. För det är det jag vill ha, det är det jag behöver. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land, ett främlingsland. Han var ju där egentligen som en främling, det var ju inte hans land. Han var i. Och i din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Jag tänker på den förbannelse som jag råkade ut för. När jag tog tag i antroposofins olika andligheter och Waldorfskolor, när jag sa att det bygger på antroposofi allt sammans, och man utförde meditationer mot mig och förbannade mig. Nu får de klä skott i tv för allt vad de har hållit på med. Hoppas inte det tar slut. De har lurat samhället förut. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt honom, och gav sig med sin familj av mot Kanans land. Alltså där Edens luskor rent fysiskt hade legat. Mänsklighetens födelseplats, i grunden även judafolkets. När det kom till Kanans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sekems område. Till Mores terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut och gick på det här sättet genom hela Kanans land. Som ett kors. Upp från norr, söderut och mellan Betel och Ai blev ett streck draget. Det är som om det vore rest ett kors så tidigt. Mitt i Israel, mitt i det här området. Ungefär som en förberedelse på att det ska resas ett kors i Jerusalem så småningom. Och så blev det. Så blev det. Detta är det heliga landet. Detta är den plats, det område som Gud utvalde i sin himmelska härlighet. Och vi får vara välsigna detta folk och detta land. Det betyder inte att vi välsignar allt som sker där. Vi välsignar inte allt som de gör. Vi välsignar Herrens Guds planer för detta folk och för detta land. Det är vad vi gör. Till det som av Herren kommer att säkerställas åt dem, återges dem som deras hemland, hörde också staden Salem, som den hette på den tiden, Jerusalem och Sionsbergen. Och slutligen från 900-talet före Kristus, även templet i Jerusalem. Dessa tre ska alltid räknas, hör vad jag säger nu. Dessa tre ska alltid räknas som ett: Jerusalem, Sionsbergen och templet. De ska räknas som ett, de ska aldrig skiljas från varandra, utan de är ett. Judar i Europa-exil började under 1800-talets i exceptionell mening, bland annat genom alla förföljelse, pogromer man utsattes för, att få en allt större längtan till att återvända hem. Exempelvis kom detta att märkas genom frasen nästa år i Jerusalem. Eller nästa år på Sionsbergen. Och så vidare. Den judiske journalisten Theodor Herzl publicerade 1896 boken Den judiska staten, i vilket han fastslog hur nödvändigt det var att skapa en judisk stat. Att folket hade sitt hem. Och 1897, ett år efter, tog han initiativet till den första sionistiska världskongressen. Den hölls i Basel, och i det dokument som togs fram där fastställdes det att hemmet för det judiska folket skulle upprättas i Eretz Israel, eller som Eretz Israel, det vill säga det heliga landet. Jämför här med vers 8 i den 23 salmen av kung David. Vi älskar den versen i Bibeln. Och jag ska åter få bo i Herrens hus i evinnerligen. Ibland har man tagit bort det här åter, men jag tycker gott det kan finnas där. Det är lite olika handskrifter det hela handlar om. Och jag ska åter få bo i Herrens hus i evinnerligen. Tänk vad man läste detta i mitt hem. Med uppslagen Bibel. Så blev det läst gång på gång, och pappa sa, folket ska tillbaka dit. Där ska de vara, där ska de leva. Jag var inte mer än 2 år, jag föddes 46 och 48 kom man. Och jag hörde ju detta, hur nu går profetiorna i uppfyllelse, sa man. Nu sker det, nu händer det. Och det var så att man trodde i mitt hem att nu kommer Jesus tillbaka. Händer detta i Israel nu, så kommer Jesus. Men det var samma 1967. Då var jag en av dem som trodde att nu kommer Jesus. När Israel intog Jerusalem, då var jag en avfälling. Jag hade cigarettpaket i fickan och snus i munnen och stilett. Och kan ni tänka er, just som detta sker och det går ut i radion. Man talar ut att det är radion, att nu går Israel in i Jerusalem. Då föll Guds ande över mig. I mitt avfälliga tillstånd och med allt detta och skitprat och svordomar, så vill jag börja tala i tungor. Men jag ville ju inte detta. Så jag stängde ner, jag la locket på och sprang ut på toaletten. Det får man göra ibland av olika anledningar. Sprang ut på toaletten. Och så stängde jag ner detta. Och sa, det är inte tid för mig. Det är inte tid för mig. Men jag gick tillbaka ganska spak till min bänk. För jag hade ju detta i mitt hjärta och i mitt sinne. Att Jesus kan komma tillbaka nu. Och ni vet hur mycket närmare vi är idag. 48, 67, vi kan räkna upp olika årtal. Och nu är det 2021. Hur nära är Jesus egentligen sin tillkommelse? Efter en tid upprättades ett särskilt förbund mellan Gud, Abraham och folket. Därom kan vi läsa i första Mosebok 17. Sedan sa Gud till Abraham, du ska hålla mitt förbund. Du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort förhud, och det ska vara tecknen på förbundet mellan mig och er. I generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köps för pengar från främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Hörrni, oavsett räddningar och frälsningar Israels folk, judafolket har upplevt, har det inte medfört att de i detta adopterats av Gud. De har ju varit hans i all historia. Från den allra första början, även under fångenskapstider och förskingringar. Däremot har de återvänt hem igen och satts in i löftestjänsten. Och de är i löftestjänsten just nu. Så låt oss be för folket. Att de är kvar i detta. Att de vinkar till Gud. Att de ropar på Messias. Att de tar till sig detta som de egentligen har i sitt hjärta. Mm. Märk hur det formuleras i Romarbrevet 9, 4-5. Det här är ett viktigt ställe. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten. Förbundet och lagen. Tempeltjänsten, alltså som i dåvarande kontext pågick fram till år 70 då den romerska makten totalförsörjde Jerusalem. Men jag läser vidare. De har tempelgudstjänsten och löftena. Det är kvar. Det har de haft från början. Och jag vill hälsa dig med vem du än är som sitter med här nu eller lyssnar på det här på något sätt. Att Herren kallar dig till sig och han har löften som han vill erbjuda dig. Som handlar om ditt liv, din framtid, din familj, dina nära och kära, dina anhöriga, dina släktingar, dina grannar, dina arbetskamrater, dina skolkamrater. Så gör som vi säger till Israels folk, säg ja till Gud, vinka till Jesus, här är jag. Nu har kanske min tid gått, men jag kan inte undvika utan jag kommer in lite grann på den tredje delen. Jag får nästan be om ursäkt för det. Har vi gått om tid? När vi kommer in på adoptianismen gällande hedna kristna så kopplar jag upp mot hela mänskligheten för sammanhangens skull. Människosläktet är skapat av Gud. Och är det i betydelsen Guds barn? Är vi skapade av Gud så är vi ju hans barn. Det är ju ingen tvekan om det. Sen kan det ju vara så här att saker och ting i vårt liv gör att vi behöver förstärka den sidan. Och bli liksom mera Guds barn. Återgå till att vara det. Då Paulus predikade på Areopagen i Aten framförde han denna sanning med tydlighet till lyssnarna. Av en enda människa har Gud skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Ja, han sa inte Gud för han sa åt en okänd Gud. Men det var ju det han menade. Det gjorde han, säger han, för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Som även några av era egna skallar har sagt, vi är av hans släkt. Vet ni, vi är av Guds art. Det är ju nästan så att vi har blivit gjorda vi människor till gudar. Vi är inte det. Men nästan till gudar. Vi är av hans art. Vi är av hans släkt. Tänk vad stort det är att vara människa. Och vad ansvarsfullt det är att vara människa. Idag talar man om att djuren, vilket djur som än kan vara frågan om, är likvärdigt med människan. Bort det. Säger jag. Så talar inte skriften, Bibeln, om det. Utan då är människan i en särskild ställning. Och hon är av Gud. Hon är skapad lik Gud. Han gjorde människorna till att vara lika honom. Så alla vi som sitter här, alla ni som hör detta. På ett eller annat sätt så har ni en likhet med Gud. Varenda en utav oss. Så är det det. Att vi har en uppkoppling till Gud och vi likar honom. Och så nära han är. Så nära han är oss. Ungefär som vi tänker oss att ordet redan är i vår mun. Pappa. Gud. Så nära är det. Frälsningens under är inte långt borta från någon enda utav oss. Vi är av hans släkt. Ja, må hela hedna världen bekänna detta. Att vi är av Gud. Gud har skapat oss. Och det är honom vi ska vara tillsammans med. Från fängelset i Rom skrev Paulus följande till de troende i Filippi. Vi har det i 3:20 i Filippibrevet. Men vi har vårt medborgarskap, grekiska politema, har vi här, i himlen. Annan översättning lyder vårt hemland i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Alltså, här är det grejer. Det här är inte en auktion, utan det här är verkligheter. Det kostar mycket, men det är värt det alltså. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån ska vi hämta vår politik. Därifrån ska vi hämta vårt sätt att leva. Och den heliga ande kan hjälpa oss med detta. Och vi kan hjälpa varandra med att leva efter himlens linjer och önskemål. Nej, den kristologiska adoptionsläran för bort från Bibelns sanna budskap. För vem har människan blivit till av om hon inte är skapad av Gud? Var kommer hon då ifrån? Andligt sett, vilka är då hennes biologiska föräldrar? Och det blir inte bättre, en bättre biblisk dogm när frågan ställs om hedningen som kommer till kristen tro och har adopterats av Gud till barnaskap och svaret är ja. Nej, villolära som villolära. Guds son var Guds son från början. Judafolket var judafolket från början. Vi människor, vi är Guds barn från början. Men det här kan förstärkas, tydliggöras och vi kan fullkomnas i detta. Jesu liknelse eller berättelse som i många bibelsättningar getts överskriften den förlorade sonen. Jag vet att Ulf tycker om den här berättelsen mycket. Kan beskrivas med mer än en tolkning kanske och därmed också med fler än en betydelse. Vilket kännetecknar all profetisk text i Bibeln får vi ändå säga. Och i den gudomliga profetiska andan kan en sådan text av denna liknelse både peka bakåt till en händelse i historien, uppfyllas i nuet eller hänvisa till något som ska inträffa i framtiden. Egentligen kan hela Guds frälsningsplan utläsas i denna enda berättelse, facit och förlaga på en gång. Fast inte med fulländning i detaljerna vid varje tillämpning, utan i mer övergripande mening. Jesus talar om en yngre son som begär ut sitt arv i förväg. Och med det i hand lämnar fadershuset och drar iväg till ett främmande land där han gör slut på sitt arv i utsvävningar. Tills han slavar utan lön hos en svinuppfödare, värsta tänkbara scenario för en jude. Den äldre sonen skänktes också hälften av arvet vid samma tillfälle, men han stannade kvar hemma. Men han var inte glad. Utan verkade utveckla bitterhet, avundsjuka, misstänksamhet och missundsamhet. Ja, det kan vara farligt att vara för mycket hemma ibland. Tänkte på ditt vittnesbörd, kära du, som vittnade så gott här i början. Det är inte bra att vara bara hemma, hörni. Man behöver vara ute bland människorna. Och träffa, nu menar jag inte att han är en förlorad son då att göra. Det som lyssnade till Jesus när han framställer liknelsen där i Lukas 15 var fariseer och skriftlärda, tullindrivare, judar i tjänst hos den romerska ockupationsmakten och syndare. Vad var det för några förbrytare, prostituerade, drinkare och kultister som lyssnade på Jesus? När han framställde den här liknelsen om hur den förlorade sonen kommer hem. Gick bort men kommer hem och de tänkte efter säkert, handlar det om mig? Gäller det mig? Har jag sprungit bort på samma sätt? Ja, må de ha tänkt så och må vi alltid fundera i den riktningen. Vad är det bibeltexterna har att säga? Handlar det om mig? Är det mitt liv som ställs i fokus nu? När man går in i liknelsen känns det nog ändå mest realistiskt att den tolkas utifrån hur mänskligheten har tagit sitt pick och pack och gå bort från sin Gud, skapare. Vi kan säkert tänka i andra banor också. I detta tillstånd av till synes äntligen full frihet, så tänkte jag. Så idiotiskt att jag tänkte, nu har jag lämnat Gud bakom mig. Att i svepet mina föräldrar och deras tro åkte med, och min tidigare tro åkte med också. Och kallelsen, jag skickade iväg liksom, för nu skulle jag leva fritt. Nu skulle jag leva som jag själv ville. Vilken olycka jag kom in i. Äntligen full frihet är inte det. Friheten finns hos Jesus Kristus. Den som sonen gör fri är verkligen fri. Nej, det är många som har upptäckt vad de har gått miste om när de har gått bort från tron. Eller som har förstått det först efteråt. Hur var mitt liv innan jag blev frälst? Nämligen att vara utan Gud och utan hopp i världen. Så mycket av elände som detta faktiskt förhållande kan vara bekräftat med, eller behäftat med. Syndens lön är verkligen döden, som Bibeln säger. Då den förlorade sonen i främlingslandet, men nu håller jag inte på länge till. Så ni behöver inte stig inte upp och gå ut nu, utan jag ska snart avsluta. Då den förlorade sonen i främlingslandet kommer till insikt om sin eländiga situation, påbörjar han en omvändelsevandring mot sitt hem. Ja, men han hade ju ett hem, ja. Just det. Och det väntade ett smärtfyllt möte med fadern. Det var han övertygad om. Han är verkligen inte stor i sig själv när han kommer släpande där på vägen. Det som inträffar i denna illustration av Guds frälsning har inte något att göra med adoption. Snarare har fadern i sin profetiska kärlek så länge spejat efter sin försvunne son. När han väl kommer stukad och ödmjuk på vägen är fadern redan ute i profetisk förväntan och möter honom. Sonens ödmjuka bön om förlåtelse och om att vara en enkel tjänst på gården. Nu är han inte stöddig alltså, utan han frågar, kan jag få den enklaste tjänsten här hemma på gården? Får jag räkna detta som mitt hem i fortsättningen också? Allt detta drängs i den omfamning som han får. Och i det gamla hemmet vankas det en överdådig fest. Och festen börjar, läser vi. Här finns ingen tillstymmelse till adoption. Och varför skulle det? Rubriken för min undervisning är hemkommen och återinsatt. Vilket är helt i takt med det frälsningens under som Bibeln presenterar. Och Gud erbjuder åt varje bortsprungen människa. Varje bortsprunget av sina barn. Kom ihåg att ingen förälder adopterar sitt eget biologiska barn. Men mycket nytt och festligt kan det bli. Tråkigt bara om det visar sig finnas en hemmavarande son, en som varit kristen länge och som misstycker och inte vill delta i frälsningsfröjden. Hörrni, låt väckelsens vind dra starkt över oss så att vi står i väckelsens vind och att vi står i den heliga flamman från himlen. Så att vi liknar Jesus Kristus som säger välkommen till mig. Välkommen, jag är dörren in i Guds rike, så vi inte stänger igen någonting för någon. Vet ni att det ord som finns i Nya testamentet, vi hittar det i Romarbrevet 8, 15, Galaterbrevet 4 och 5, Efesbrevet 1 och 5. För att bli upptagen till medborgarskap i Guds rike. Det är hyotesia, hyotesias eller hyotesian. Vilket i koncentrat betyder att vi har återkommit genom frälsningen. Det är inte frågan om någon adoption, utan vi har återkommit genom frälsningen. Vi har blivit upptagna, blivit insatta igen i det fulla barnaskap, den fulla barnaskapsrätten till Gud. Så, det var min hälsning. Jag stannar med det. Tackar för möjligheten att förkunna. Så vi månar om människor som är adopterade. Vi är rädda om dem. Men låt oss inte föra fram en adoptionslära som en kristen verklighet. Den är falsk. Den är inte biblisk. I Jesu namn. Amen. Herre, jag tackar dig så mycket för att du hjälpt mig att bära fram detta. Föra fram det. Att lämna dig från mig. Och jag ber att du hjälper mig att vara kvar i denna frihet, i detta medborgarskap, i detta att jag tillhör dig och att jag är skapad av dig. I Jesu Kristi namn, frälsning åt alla. Amen. Amen.